Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Podden kommer till här med dystra besked, besked som de flesta väl hade befarat och alla vid det här slaget redan vet. Per Hansson tvingas avsluta sin karriär och jag, Thomas Nilsson, Marian Svab och Erik Persson, vi lider väl med den gode Per Hansson.
Ja, det gör ont. Jag fick en kall kår när jag genom kroppen när jag såg nyheten. Det känns ovärdigt på många sätt.
Ja, jag blev ju, ja, såklart att man in det sista hoppades på att det skulle ske. Men redan när han missade premiären så hade jag mina aningar om att det här är lite för lång väg tillbaka. Eller att det rent av skulle kunna vara slut redan där. Även om han har kämpat med det hela säsongen. Sånt, så. Ja, det var vissa tecken där som, och han pratade längs med vägen också om att det fanns... Att, viktiga saker i livet än fotboll. Mm. Jag är inte jätteförvånad om jag säger så.
Nej, det var väl ett besked som man egentligen tyvärr väntade på.
Ja, verkligen. Jag har inte ens vågat se den här händelsen förrän just idag faktiskt. Och det är ju fruktansvärda bilder. Där, när han gick upp i luftrummet mot Frej i september förra året. Så att, man ser ju där att det kunde ju blivit mycket värre också rent. Han kunde ju fått liksom bestående men på ett helt annat sätt.
Men om man ska prata lite grann ur en annan aspekt och kanske en lite ljusare bild ändå, så är det ju någonstans så att det är ju en fantastisk karriär bara han har fått uppleva. Med SM-guld, med HIF, med cuptitlar, Europaspel med HIF, så fick han till och med en liten utlandsvända också.
Och med en mästerskapstrupp också.
Ja, sen hade han ju såklart flera år kvar kanske i toppfotbollen om inte den här skadan hade inträffat. Men det hade ju varit värre om han hade varit 2021-22 kanske och råkat illa ut. Alltså inte precis i början av karriären, men när han tittar tillbaka. Idag är det ju såklart tungt. Och det är ingenting man kanske kan titta tillbaka på sådär, men alltså, det är inte så många spelare och målvakter, framförallt svenska målvakter, som kan visa upp den här karriären.
Absolut inte. Idag på, vad har vi, onsdagen samlades HIF-truppen för matchförberedande träning inför cupen mot Oskarshamn, och då samlades de i omklädningsrummet och insteg Per Hansson, och med stockad röst och mer än så brast det för honom också, berättade att karriären var över. Strax därefter så träffade jag honom uppe på Olympia, och vi kan väl lyssna på Per Hansson själv hur det lät då.
Direkt när skadan skedde och så förstod jag väl kanske inte, eller det gjorde de inte, eftersom att jag spelade vidare, innebörden av det. Det började väl egentligen på natten kan man säga och hända lite grejer, och sen åkte vindan efter och fick besked och så vidare. Och sen så, med fast i hand, mådde jag väldigt bra när jag hade nackkragen. När jag inte kunde röra mig i nacken så hade jag inte jättemycket symptom och sånt heller. I början av året när jag satte jag ju siktet på att jag skulle spela premiären som vi har pratat om tidigare. Och det gjorde jag alldeles för hårt. Jag, som jag har sagt också, skäms lite över idag att jag inte lyssnade på min kropp, för då gick jag alldeles för långt. Jag fick väldiga problem och fick svårt i det privata livet också och sådär. Då backar vi alltihopa och backar bandet, och det är klart att det var snack redan om där och då om det här skulle funka och så. Och jag har vetat om från första stund egentligen att en sån här skada kan innebära att man inte klarar att spela fotboll på elitnivå igen. Men Nu i somras då så ökar jag belastningen igen när jag tyckte att allting kändes bra igen. Och vi har gjort det väldigt, väldigt sakta. Väldigt bra med läkarteam, med våra sjukgymnaster, med klubben i sig. De har verkligen haft tålamod med mig hela vägen och varit väldigt duktiga och sådär. Men jag har ju också märkt under tiden att saker och ting inte riktigt har stått rätt till. Och för ett par veckor nu så blev saker och ting värre igen med samband med att jag ökar belastningen.
Vad är det då som har hänt i kroppen?
Jag har ju haft, dels har jag ju lite nackproblem. Det får jag emellanåt och framförallt när jag ökar belastning med ont i nacken, stelhet och så. Och det har jag väl sagt hela tiden att det kan jag leva med. Det tycker jag är okej. Men jag har också haft, eller har rätt mycket nervproblem nere i kroppen. Som kommer med tung belastning. Saker som inte är så sköna och som jag inte från läkarhåll tidigt sagt att så får du inte ha det. Då går det liksom inte. Sista tiden har de kommit tillbaka igen då i samband med den höga belastningen som gör att jag känner att, eller känner mig, jag har tvingats tillsammans med läkare och familj och så vidare och mig själv då att ta det här beslutet att fotbollen får vara historien.
Mm. Och det är ju en ärorik historia det har blivit under dina 28 år som fotbollsmålvakt. De första var det kanske inte så ärorika, nej, men det blev ju en glimrande karriär.
Ja, alltså det har ju varit, vi tog det här beslutet i slut förra veckan, så man har ju fått fundera några dagar att tänka och jag tror att när liksom ledsamheten får släppa och besvikelsen och att den inte får fortsätta så ser jag ju tillbaka på en karriär som jag bara kunde drömma om. Allt jag har fått vara med om, alla människor jag har fått träffa, alla titlar jag har fått vunnit och allting. Jag är oerhört stolt och glad och tacksam för att jag faktiskt har fått vara med och göra allt detta. Och samtidigt också så kunde det här ha hänt när jag var 19 år gammal och då hade det varit en helt annan grej av det. Så att jag är jätteglad och tacksam och tror att jag kommer hoppas att jag kommer se bara de grejerna sen. Just idag är det lite svårt att se det positiva för det. Det är mycket känslor idag och har varit tufft och var väldigt tufft att berätta för laget och han känslan över lite grann och sådär. Så att det är en tuff dag idag.
Mm, jag kan förstå det. Samtidigt så har du pratat om, det finns alla de här grejerna som du kan titta tillbaka på också. Och sen kan man titta på situationen mot Frej. Och då själv, när vi har pratat så har du pratat om Leksands. Du går inte en ljus framtid till mötet.
Får man göra så här, tror jag. Eller så får du röra dig lite, det är du inte så van med. Det kanske du ska göra.
Ja. Ska jag
göra det? Jag tror du ska göra det, för det kan vara en sån sensorgrej. Eller så trycker du på en knapp där på andra sidan. Det händer i gymmet ibland när man står stilla för länge nämligen. Så, ja.
Var det ljus?
Han kunde röra sig.
Ja. Det går ändå en ljus framtid till mötet.
Ja, det verkar ju så. Både du och jag.
Ja. När man, men, jo, när vi har pratat om det här under din jobbiga vår nu så har du ju själv tagit upp Leksands hockeyspelaren som heter
Forsberg.
Ja. Yeah. Att det hade kunnat, trots att du där och då kände att ja, det var en bra smäll och det löser sig, det är lite stelt nu, men det hade kunnat.
Ja, det hade det. Alltså det är ju säkert inte många millimeter hit eller dit för att sådana grejer ska hända. Och det är klart att när det hände han i Leksand så gick det ju kalla kårar genom hela mig. Och förstod vad som egentligen kunde skett. Så att jag är ju egentligen också väldigt, väldigt tacksam att jag sitter här. Att jag kan liksom, jag kan leka med mina barn och så vidare. Så att jag, ja men precis som du säger så har de tankarna har ju slagit mig väldigt ofta. Sen är det ju så att när man då vill fortsätta spela fotboll och om man är frisk så är man ju där och då tror man att då ska jag klara det istället. Så är det så människan fungerar. Så att, men absolut, jag är ju tacksam att det inte blev värre, helt klart.
Mm. Hur ser du då, kan du titta framåt eller du väljer att vänta lite? Eller?
Ja, men alltså jag har väl alltid sagt, om vi har pratat om genom kanske hela min karriär, att det är ett liv efter fotbollen. Sen trodde jag inte att den skulle komma riktigt än. Men jag får väl landa det här lite grann, smälta det här några dagar och ta allt det här som krävs runt omkring med media och allting sånt. Och sen efter det få komma ner i varv lite, umgås med familj och vänner och så. Sen blir det ju dags att fundera på vad framtiden ska göra och vilka dörrar man kan öppna där och så vidare. Och Just nu är jag ganska tömd energimässigt på fotboll. Känner jag att jag får komma bort härifrån ett tag och titta lite på andra sidan och vad som händer där i näringslivet och vilka dörrar som kan öppnas för mig och vilka som kan ha behov av mig. Men det är ju absolut, det blir en spännande framtid att se vad som händer där.
Mm. Vill ni ha goda referenser så kan jag säga att en rekorderlig man även utanför den här lilla straffområdet. Och som du sa, att jag tänkte någon gång när vi pratat, jag tänker inte stå och kasta mig i gräset till jag blir 40.
Nej, det har jag bestämt mig för att egentligen att jag inte skulle göra bara för att. Utan jag hade väl tänkt kanske spela ett par år till, men sen hade det varit bra. Men nu blev det inte riktigt så. Nu var det något annat som satt till mig att sluta och då får det vara så.
Det har varit en ära.
Detsamma, verkligen.
Per Hansson alltså från Olympia som är hans, vad blir det, före detta arbetsplats, men för alltid hans hem, och han är ju inskrivna i historieböckerna. Som du sa, Marian, vilken karriär han har varit med om.
Hur många målvakter i HIF, eller i modern tid, så är det bara han och Sven som har fått uppleva ett SM-guld till exempel och en kupptitel.
Mm. Och tittar man på de här, alltså målvakternas klubb, nu kommer jag med historiken, då Sigge Lindberg titel, Folke Friis titel, Kalle Svensson,
ingen titel,
men flest matcher, 639 stycken. Sven Andersson, sen fram cup och SM-guld. Men Per Hansson har väl flest?
Ja, så på det sättet är det unikt. Och han har ju varit med om den här unika, vad var det de tog, fem titlar. Ja.
Och Europaspel som ju inte fanns på den tiden när Sigge och gossarna höll på. Men,
och gick vidare från gruppspelet i Europa League och... Alltså det är ju en fantastisk karriär vi pratar om här. Var med och tog AFF upp i Superettan också.
Det är stort.
Det är stort.
Du som hängde med mest av oss ute på Änglavallen.
Änglavallen, det sa man då ju.
Ja, det sa man. Ja. Du har ju följt Per Hansson tätare på den tiden när du sett honom.
Vad var han där ute? Tre säsonger va? Det tror jag.
Det borde jag veta. Men jag var ungdomsspelare i AFF då och såg ju liksom Per Hansson. Jag minns att det snackades väldigt mycket om honom och han blev uttagen till U21-landslaget första gången när han var i AFF. Och det var ju liksom ett kvitto. Så det var en av dem man såg upp till. Liksom han och Emil Salmonsson snackades mycket om honom på lilla Änglavallen. Så att, Man visste väl där och då att det kommer att bli en allsvensk målvakt. Sen visste man ju inte att han skulle bli så.
Det målvakt. Roliga är där att han då konkurrerar när han kommer 06 till AFF, tror jag det. Då konkurrerar han med, vad heter han, Roger Kristensen. Han som var i Klippan och som var etablerad målvakt då i AFF. Ja. Superetablerad. Och sen så tvingas då Roa Hansen som är tränare på den tiden och Lasse Olsson var målvaktstränare behöver ta det här valet. Och de väljer att satsa på Per Hansson. Och några år senare inträffar exakt samma sak under Conny Karlsson. När Daniel Andersson är given etta i allas bok. Och då, nej, det är väl förresten Bosse som står inför valet mellan... Daniel och Per och väljer Per året sen som kommer Conny efter det. Så jag tror att Per var redan med första valet när Conny kom in.
Ja, just det, och sen kommer... Ja.
Så Bosse Nilsson tror jag står i det här valet som exakt samma som Roar hade i AFF. Och i två tillfällen så har han konkurrerat ut en etablerad och given etta. Men det säger också någonting.
Men det säger någonting om personen Per Hansson, som så länge man har känt honom så har han ju varit... äldre än en själv, känns det som, trots att han är 10 år yngre väl. Men han har alltid varit mogen, så brutalt målmedveten på ett genuint och ett ärligt sätt. Han har inte gått över lik på det sättet man tänker gå över lik, men han har ändå tagit sig över dem på den vägen. Han konkurrerade väl ut sen när Oskar Berglund kom hem också, så stod de 50-50. Han var utlånad. Och löste ju den uppgiften också. Sen kommer ännu ett intressant val kring Per Hansson. Och då är vi ju inne på Conny Karlsson. När Marcus Lantz har lämnat, va? Lagkaptenen. Och så är det, vem ska bli lagkapten? Och då är det ju fullkomligt självklart i allas böcker där att det ska vara till exempel Erik Edman. Och du har Kristoffer Andersson. Du har ju 80-90 landskamper där i en hög. Och sen har du Per Hansson, målvakt. Men valet faller på Per Hansson. Vad säger det om personen?
Jag har faktiskt pratat med Conny Karlsson också i samband med det här. Och vi pratade lite grann om det när beslutet togs och varför och hur. Och det var ju, han sa det, som tränare så tänker man alltid liksom, okej, vilken kille kan... för det första tänker man, okej, vilken grupp vill vi vara inför den här säsongen? Vilken klubb är vi? Vilken klubb vill vi vara? Och sen börjar man titta på spelarna. Vem representerar alla de här bitarna på bästa sätt? Ja, då blev det Per Hansson. Och varför då? Han, enligt Conny så var det ju då liksom, alltså just det här. Han sa det, det är klart att alla är professionella i den här truppen. Men det finns ju någonting som är så genomprofessionellt i Per. Alltså förberedelserna och allt. Men framförallt den här att vem kan representera vår grupp och vår förening? Var ansiktet utåt, ambassadören. Och där hade då, tyckte de det föll sig var helt naturligt. Det var inget komplicerat val eller tydligen.
Klockrent val, åtminstone med facit i hand.
Ja.
Ja, han växte ju där till en av Sveriges absolut bästa målvakter och många såg ju honom som en liksom, potentiell arvtagare till Andreas Isaksson och han var ju oerhört het ett tag. Sen blev det ju inte den utlandskarriären som många förutspådde, men ja,
samtidigt som HIF fick också, HIF från och med kanske inte redan från 11 men så 2012, började liksom klubben utvecklades åt ett annat håll, om vi ska vara diplomatiska. Mm. Och jag tror att det drabbade också Per Hansson i slutändan, att HIF stod på topp under så väldigt kort tid.
Och sen det sista är
att om vi då kopplar det till landslaget med möjligheten att spela ett landslag och ett mästerskap och så vidare.
Precis, och när han då bestämt sig att han ska gå vidare och testa, få möjligheten att spela utomlands som många hade önskat honom, så blir han ju också bänkad i HIF.
Just det.
Under Henrik Larsson, det är Matt Bystrowski som står slutet säsongen 2015. Mm. Och sen får han gå in och spela sista matchen då, som också visar sig blev karriärens sista allsvenska match. Så han fick en bänkning där innan det sen blev Feyenoord basspel och där blev han utkonkurrerad av en ännu mer meriterad.
Ja, men du tar ju alltid en risk. Jag tror Per kalkylerade med den risken också, alltså att han satte nog lite grann landslagsplatsen på spel när du väljer som målvakt. För det är fint. Jag menar, du kan konkurrera om lite andra positioner, även om du är en högerback.
Ja.
Så när du väljer målvakt och när du väljer en klubb som Feyenoord, då vet du ju också, liksom, du gamblar ju såklart. Liksom, och han har nog satt, han är så pass klok så han satt nog i ena vågskålen så att han, landslaget kan jag... jag vill nog ha det här utlandsäventyret ändå. Med risk för att få sitta på bänken och då försvinner den platsen. Här borta kanske...
Mm. Jag träffar ju honom nere i Feyenoord, höll jag på att säga, i Rotterdam. Hemma hos familjen Hansson och han trivdes ju. Och man märkte att det var ju inte en spelare som satt där och funderade på att oj, nu sitter jag här och landslagsplats försvinner. Nej. Och miljoner hit och dit. Utan han ville ju testa på något annat. Och sen när det var, och fick ju ett äventyr i en trygg famn som Nederländerna är. Han var ju, vad var det, Chicago eller var det Miami eller vad var det? Nej, Miami hade inget fotbollslag på den tiden. MLS var ju på...
Det var Orlando. Orlando. Klingade lite bättre där.
Var det i alla fall. Ja. Men sen var det dags att flytta hem och då var det ju för att Emma, hustrun som hade hängt med, hon hade ju liksom satt sin framgångsrika karriär på paus och flyttade hem så att hon skulle göra sin karriär, så också väldigt mycket Per Hansson. Nu ska vi inte dunka ihop alla andra fotbollsspelare i en korg, men jag tror inte alla hade gjort så, eller?
Verkligen inte. Han kunde ju gå till Turkiet, massa andra länder och tjänat in lite cash, men han valde den vägen.
Det ryktades för också om att till och med Hammarby var inne.
Ja, Hammarby pratade med honom.
Det var inte bara rykten, alltså han stod ju och valde
mellan HIF och Hammarby.
Mellan HIF, Hammarby, tror till och med han sa det i någon text jag hade, att det var...
Ja, det är möjligt att det var så långt gånger till och med. Jag
minns det, det var ett tufft val. Sen ringde han faktiskt upp mig och sa, vet du vad jag har varit idag? Nej, vad har du varit idag? Så bara, jag har varit på Olympia och skrivit på 3,5 år eller 4 år eller vad det var med HF. Och då ska vi veta att det är ett Hammarby på väg upp med kapital.
Och ett publikintresse.
Ja, precis.
Och Stockholm med allt vad det innebär.
Ja, och ett HF i Superettan. Som han då ska bli någon typ av garant för att plocka upp. Han var ju Andreas Granqvist 1.0, på, sådär, den stora hemvändaren. Säger också lite för att knyta an till det här, vem representerar vår klubb, som Conny Karlsson var inne på. Vem kan vara ansiktet utåt för det här? Det där valet säger en hel del om personen Per Hansson också.
Ja, där och då känner man ju verkligen att det är ju såna här fotbollsspelare som behövs i det liksom fotbollssamhälle som har skapats, med allt handlar om business liksom. Så att det var väldigt fint att säga mycket om honom.
Mm. Det kommer att finnas plats för honom. Jag är inte så säker på att Per Hansson, man blickar lite framåt här nu, är kanske kommer givet vara kvar inom fotbollen. Det känns inte som han är den personen som är tränare, som ska gå alla tre tränarutbildningar. För att jag vill jättegärna, fotbollen har gett mig så mycket, så nu vill jag liksom vara kvar här och det är det jag kan. Han är inte den typen. Jag tror till och med kanske inte han kommer, han kommer ju gå och titta på matcher såklart på Olympia och sånt där. Jag tror inte han är sugen på att bli involverad i något föreningsliv, i en elitförening på något sätt. Jag tror Per Hansson mycket väl kan göra någonting helt annat.
Jag tror att utan att veta så är det ju lika stor möjlighet att han klipper gräset på VBIP, eller vad heter den, VBIP?
Ja, eller bygger båtar.
Ja,
precis. Den heter, man säger väl Per Hansson Arena?
Ja, Per Hansson.
Eller den vid sidan om...
Klipper gräset där ute, lika stor möjlighet till det som att han står och är målvaktstränare på Olympia.
Ja, det är lite grann som Ola Nilsson, den gamle mittbacken som vi hade i HIF. Det var ju aldrig på tal om att han skulle vara kvar inom fotbollen på något sätt. Eller, ja, det vet jag inte, men det var, kändes inte som det. Ju.
Något av de bästa citat du har skrivit ner i någon av dina, jag tror det var ett offside-rep. Proffs, nej, så jävla roligt är det inte.
Nej, precis. Och det är lite grann som Per Hansson. Han har gjort den här fotbollsresan. Han pratar redan i din text om att nu ska han sätta sig ner. Känna efter, vad vill jag göra och sånt där. Annars hade det ju varit ganska lätt för honom att säga, nej, men jag vill nog stanna inom fotbollen på något sätt. Mm. Men det var ju inte, det är ju... Sen är det frågan vad HIF gör liksom och så, va? Men det, jag vill inte stå här så, för att jag är lite allergisk mot det här med att bara för att du har varit en stor spelare i en klubb och detta är oberoende om det är HIF eller sånt, så ska det automatiskt beredas plats och det tas för givet att en människa kan, bara för att du har varit en stor spelare, att du tillför organisationen automatiskt någonting. Jag är väldigt allergisk mot det.
Och sådär, bara titta liksom på han kan klubben. Den här klassiska. Nej, alltså, sen, han är ju värd mer än en... Nu har ju HIF i det här fallet, det har inte plats till någon alibi-anställning.
Nej.
Och Per Hansson ser inte en alibi-anställning som någonting som han...
är intresserad av.
Nej, han vill ju någonting.
Han vill något mer.
Ja, precis. Det är bara att lyfta på hatten och
på,
säga...
På målvaktskepsen, men det har man ju inte längre. Man har ju inte målvakter, har ju inte kepsar längre.
Nej, men om någon hade haft det så hade det ju faktiskt varit Per Hansson. Han har ju liksom, han har en gårdvar, som det heter, han har en gårdvar-aura.
Ja, just det.
Ja, och det känns lite tungt att säga att han hade. Och nu är det över, och det är bara att tacka.
Vi får tacka för att vi fick vara med på resan.
Precis. Eländet fortsätter. För att nu kom en annan rekorderlig UHF-ers besked.
Ja.
Efter en dundrande smäll på mittfältet mot IFK Göteborg så gick främre korsbandet i Andreas Landgrens vänstra knä av. Det var det för den här gången.
Det var den gamla skadan, va? Eller samma ställe. Om
ja, samma knä i
alla samma fall. Knä i alla fall.
Jaha.
En kandidat till årets HIF. Han har varit oerhört bra. Han var sidosatt i början och inför säsongen trodde man att han skulle konkurrera som högerback. Sen så har han de senaste månaderna har han varit HIFs bästa spelare över tid tycker jag. Så ett jättetungt tapp.
Ja, men det är klart det är. Och det, dels är det ju en personlig tragedi, för det är ju såklart alltid, för att han har haft rätt många tunga skador, och Andreas också upp i åldern. Jag vet inte alls hur han funderar i de här banorna nu.
När jag pratade med honom nu för en timme sedan innan vi gick in här, han har precis fått besked.
Ja, alltså, då vet man ju inte.
Det är ju liksom fyra nyanser av nattsvart där och då ju såklart. Men han sa att shit, ska man igenom det här igen?
Mm.
Men det ska jag. Och han vet ju exakt
vad som väntar.
Vad
han måste göra.
Ja. Yeah.
Och sen är det frågan liksom var någonstans motivationsribban ligger och var den hamnar längs med vägen i den här processen.
Mm.
Rehabiliteringsprocessen, det vet man ju inte heller. Man ska inte säga att det är över, det är ju bara dumt liksom så. Men det är ytterligare en sån här tung skada. Det är, och han är 30 nu va?
29 va?
29. Ja, 29. Nej, det är klart att han har flera år kvar om det skulle vara så att men ja. Det är ju, för HIF just nu och här hade ju max oflyt.
Oerhört tungt. Du och jag var på matchen, Erik, och precis som du inledde med här, vi stod och pratade om att det är en kandidat till årets HIF, och sen dröjer det inte många minuter förrän den smällen. Och det var ju ett Andreas Landgrens spel som gjorde, han skulle in, han skulle ha en boll på det centrala mittfältet. Det var bara pang, liksom pang rakt in.
Och en annan kandidat till liksom årets HIF, Kalle Olsson, som steg och steg i sina prestationer under säsongens gång, fick också en tung skada. Så två av de bästa spelarna i år som också gjort en resa från, och liksom inför säsongen visste vi inte alls vad de var. Vi rankade inte dem jättehögt. Så har de gjort väldigt bra säsonger. Så det är liksom, det är tajmingen i det hela också som nu gör extra ont. För Andreas Langen, det var väl några år sedan han spelade så här bra, i min uppfattning.
Och då har man ju skickat Johan Persson också i den positionen som skulle kunna, nu har man ju haft Gigovic här ju.
Ja, du har ju i sig ett par nävar centrala mittfält.
Ja, du kan ju flytta ner Farnerud också såklart. Ja. Ju, så att men ändå, det känns ju inte som någon av de här, Gigovic kommer ju bli bra, men att man ska lägga det ansvaret på honom att du ska gå in bredvid Abubakari och ta den rollen. Ja, det är klart att man, ibland måste man ju tro på en ung spelare, men det hade ju varit enklare om HIF hade legat på lite tryggare mark och matcha in en sån ung kille. Eller så får man ju tänka att han klarar detta. Alternativt så är det ju Farnö, men jag tycker att Farnö funkade så bra i den här släpande rollen. Precis, så att ja, de har lite att tänka på där.
Holgersson vet vi inte hur länge han blir borta, men han skulle ju kanske kunna vara ett alternativ på innermittfältet och så det. Köra Randrup som högerback. Sen finns ju Daniel Hafsteinsson och Ibrahim Banzet som vi inte vet vilken kvalitet de håller.
Nej, vi kommer ju tillbaka till cupmatchen hos Oskarshamn lite längre fram, och när vi spelar in detta så vet vi inte hur eller om de har spelat där uppe, så det får vi väl återkomma till nästa podd. Andreas Landgren, korsband vänster knä, och det var i cupmatchen i mars 2014 hemvändaren Andreas Landgren drog korsbandet.
Hur länge var han borta
förra gången? Hela den säsongen.
Så det är ett år framför sig här nu han har.
Ja, det är väl det som är det positiva, att han kan kanske vara tillbaka till sommaren. Istället för om det hade hänt längre. Så där om man börjar räkna lite baklänges.
Han har kontrakt med HIF över nästa år?
Ja.
Eller två år till? Ett?
Ett
år.
Sen är det att när Andreas Landgren kom tillbaka säsongen 2015 blev han årets HIF. Fast då på en högerbacksposition, för att då hade ju Emil Kraft
försvunnit,
först ryggskadat, det genrepet i Lyngby som du och jag som har nu 21, och han fick tacka nej till det, och därför kallas Victor Nilsson Lindelöf in i den truppen, och resten är där historia. Men Andreas Landgren kom då in i HIF istället för Emil Kraft och gjorde det riktigt, riktigt bra och fick väl den här räliga statyn och ett guldur.
Andreas Langens del i Victor Nilsson Lindelöf-storyn brukar inte riktigt täckas, känner jag. Så det var bara
nej,
att vi fick
precis,
in det i ett större
perspektiv. Jag tycker det är dags att jobba efter de här två röda parallella spåren Manchester United HIF, som vi har ju pratat Manchester United HIF tidigare då när Andreas Granqvist var på väg dit, snackades det om.
Och en viss tränare nu har varit där.
Just det, så. Och en viss målvakt.
Ja.
Oj, vad allting gör ihop i den moderna fotbollen. Men i den moderna fotbollen ingår också tyvärr tragik, och det har vi väl avklarat nu i form av Per Hansson och Andreas Langgren. Vi önskar Andreas Langgren krya på det, och ja, han vet vad han har framför sig. Och han kommer tillbaka, säger han själv. Det om det. Ska vi prata lite fotboll också?
Ja.
Den här matchen där det small på det centrala mittfältet.
På tal om att släppa tragiken.
Ja, nej, i och för sig, men nu är det bara
sports, lite resultattragiken.
Resultattragiken, och på något sätt så känns det väl för HIF-supportarna lite enklare att lyssna på efter att vi har betat av de här två tidigare. HIF IFK Göteborg 1-0 paus, slutar 1-2. HIF går poänglöst från Olympia ännu en gång. Marian, såg du den?
Jag har sett matchen. Jag såg den hemmavid.
Var det något att ha?
Ja, men det var det. Jag har sett alldeles för många liksom väldigt skiftande. Det har varit en berg-dalbane höst verkligen sen Henrik Larsson tog över. Det började bra och sen så är det, alltså det, de här dipparna liksom, de får gärna lov att kuta lite grann, de här dipparna, och kanske toppa lägga sig någonstans i mitten.
Du vill ha mellan
i istället för tuffa på sådär. Men just i den här tycker jag, och det är det som också är så himla farligt. De gör ju i grund och botten en bra match i, ska vi säga 60 minuter. Kanske någonstans ändå, ja, inte ens andra halvlek är nästan Göteborg helt och hållet. Men och då tycker man att man går därifrån, vi har gjort en bra match. Samma sak tidigare, vi har gjort en bra match från borta mot AIK, vilket jag har ju fått. Och så räcker man inte till ändå. Man går därifrån nollad. Det får inte bli som att man staplar på de här, när vi brukar säga det här tränarmantrat. Ja, jag är nöjd med prestationen. Och gör vi sådana här prestationer framöver så kommer poängen komma.
Någonting Per Ljung hatar.
Ja, jag vet. Ja. Och jag tycker jag hör mig det här pratet, och det, jag tycker man är ute på en liksom lite minerad mark när man går ut och säger det. Liksom. Prestationen var jättebra. Ja, det säger jag också. Men blir det för många, en, två sådana här, det är okej. Okay. Men blir det för många, och det här mönstret upprepar sig att vi går härifrån tomhänta, trots att vi tycker vi har gjort en bra prestation. Ja, men då är det ju någonting annat som man måste börja fundera på. Gräva och borra sig djupare i. Varför? Och inte bara luta sig bakåt. Ja, men det kom.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Det kommer komma. Det är bara 10 matcher kvar.
Men det som jag har varit inne på, det är väl dressyr, backhoppning, simhopp och gymnastik, va, som man på den poäng bedöms för utförande.
Jag ska slänga ut en fråga till er. För min upplevelse här, ju längre säsongen har gått, är att HIF, pressspelet nu till exempel, ibland har det inte varit där för att man har sjunkit medvetet från redan från start, till exempel mot Hammarby borta. Men oftast till exempel på hemmaplan har man då startat med den här höga pressen som man vill ha, fått det här återerövningsspelet. Och jag någonstans tycker jag att det funkar i en halvlek. Kanske en bit in på andra till och med. Men sen så bara liksom bensintanken, alltså den är tom sista 2024. Och där vet man ju i all lagidrott på den här nivån, även om du spelar hockey, fotboll, handboll och sånt där, var avgörs de flesta matcher? Ja, det är ju såklart i slutskedet. Och där tycker jag, då måste jag fråga, ni som har varit lite mer på slutet här med mig på träningarna, hur är truppens fysiska status? Och med tanke på det jag säger nu, att man tappar i det här viktiga pressspelet och bara sjunker mot Göteborg. Till slut var det bara liksom, man bara kände att ja, det här är bara en tidsfråga liksom, innan Göteborg gör mål. Jag vet inte.
Jag är väl inte insatt i liksom sjukgymnasterna och liksom den fysiska biten så. Men det man kan titta på är återigen som jag pratat om, det är åldern. Och det har ju med det här att göra. Det finns ju många exempel på de äldre spelarna som tar slut väldigt tidigt och som verkligen sliter och ser liksom tröga och slitna.
Rolle Nilsson var ju 40 plus när han spelade Gais.
Ja, men Rolle Nilsson var ju också den som kunde gå in i ett omklädningsrum och säga, tjena, jag är 10 år äldre än er, nu ska vi göra så här. Sen tog han av sig tröjan. Sen satt liksom kids som, ja, vi får nu lyssna på han, muskelfenomenet där.
Ja, fysfenomenet.
Ja, fysfenomenet. Det är ju Rolle Nilsson, men alltså det ligger nog mycket i det Erik säger. Alltså den fysiska, alltså det tar. Du springer inte milen på det du gjorde tidigare, Marian, utan att jämföra dig med en elitidrottare. Så liksom klockan tickar. Och det är ju så, ett lag som är uppbyggt, vad hade det var du som hade uträkningen. Utan att göra en medicinsk bedömning på alla så är HIF startelva på 30,8 år.
I den här matchen, ja.
I matchen mot Göteborg. Mm. Jag tror att IFK Göteborg ligger på 26. Och
då drog ju ändå vissa av de spelarna upp åldern faktiskt i Göteborg just i den här matchen.
Precis. Eller var det 24 och så var det bänken 26 för där Lasse Vibe också. Ja. Och de har ju 23 mot Falkenberg. 23.
Nej, det syntes i andra halvlek då sen när Göteborg började ta de här löpningarna och maxlöpningarna. De orkade hela vägen och målet kom ju till slut som sagt. När HIF var i princip nedtryckta knäet på Lindegaard.
Ja, jag tror att det ligger mycket i den här, i fysiken helt enkelt. Och du har en sån som Wanderson som inte springer som Wanderson gjorde förr.
Abubakar är ett tydligt exempel också. Mm.
Ja. Precis. Men samtidigt skulle HIF springa kan ha att göra med utan att vara en sjukgymnast och doktor och mätare på fysik över tid. Men HIF kunde ju lösa de här uppgifterna mot konstgräslagen som har det svårare på gräs, som har det tufft i början av säsongen. Norrköping hemma, Hammarby hemma, där det är de som Djurgården hemma också, va? Det är de som, det är motståndet som går på knäna. Men då har du kanske också en mindre sliten, ålderstigen trupp, längre tid för återhämtning, den biten.
Och vi har ju sagt att Allsvenskan är ett maratonlopp. Ja. Det är nu det börjar liksom i de här höstplanerna och den här reglagen skruvas upp lite till med de här bottenkonkurrenterna, nu ska man kriga lite till, lite hårdare fyser, vi kan springa lite till. Mycket av det avgörs ju där ju. Med det här enkla, raka spelet ju. Som HF kommer få möta framförallt på hemmaplan. Vad har man där? Eskilstuna?
Östersund, Kalmar bland annat.
Östersund, Kalmar, ja.
Elfsborg.
Och så då liksom topplagen borta.
Häcken hemma också.
Lite grann tittar man på tabellen så är det väl HFs räddning om att det kommer väl antagligen krävas. Man brukar säga 30 poäng i år, känns det som att 25 poäng räcker för att klara sig kvar. För de Sundsvall är väl rökta mer eller mindre, kan man väl säga. Eller tar jag i nu? Ja, det gör
jag kanske. Jag skulle nog inte
räkna bort dem.
Sticka bort och hämta någon mejsel och en bit bautasten och börja hugga.
Du tror Johan Blomberg, XF från Frälsson.
Okej, då får jag honom.
Du tror det?
Ja. Nej, jag tror inte någonting om man kan luta sig åt statistiken där och så, men det blir ju ett klassiskt getingbo och därför är ju poängförluster likt de här hur det än varför. Och,
jag tror inte det är som, jag tänkte på det här med att man inte orkar de här 90 minuterna plus. Det var någon som sa till mig sånt där, ja men man såg ju på dem nu också, alltså, att de var rädda för att förlora. Jag håller nog inte riktigt med om det. Jag tror helt enkelt att, liksom, att benen, som ni är inne på också, benen tog slut. Och det gör mig mer bekymrad. Jag kan inte tänka mig att folk som har varit med om det mesta, med tanke på åldern, med då, allt ifrån Lindegard där bak och framåt i banan, att de som har varit folk som har varit spelare som har varit med så mycket är rädda för att förlora. Om inte man tänker så. Men däremot så är det som sagt för att orka den här ålderstigna truppen som vi redan var på funderade kring före säsongen. Jag funderar på det ännu mer nu faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Sen mot Blåvitt kan vi också säga att Blåvitt tog in några av allsvenskans största lungor i Alhassan Yusuf i andra halvlek och Lasse Vibe och sånt. Det är liksom en annan arsenal som man kan plocka in om man nu bara pekar på den här matchen, vilket också såklart påverkar matchbilden i andra.
HF har ju då 6 stycken nya, som de hade kunnat plocka in någon av dem. 5 hade de kunnat plocka in, för att Matthews är ännu inte spelklar. Matthews heter han, va? Från Dortmund.
Ja, det är så Tashreeq mycket, Matthews,
ja, heter han. Det är så mycket nya som man knappt vet. Arbetstillstånd saknas. Men där kom inte in några nya. Vem kom in? Randrup kom in naturligt. Sen kom Gigovic in. Och sen spelade Wanderson sin första 90-minuters match på...
Det var nog inte tanken från början.
Nej, det var det ju inte.
Kunday kom in också.
Ja, precis.
Ja... Vi kommer ju säkerligen få anledning till att komma tillbaka till den här röda tråden. Ja. Är var den är, om den finns där överhuvudtaget, om det finns något tänk kring det hela. Men jag förstår inte riktigt, det är så många andra med mig har jag förstått som inte förstår detta fönstret, strategin i det här transferfönstret. Jag trodde man hade ändå någonstans, jag tror jag skrev om det, att jag tyckte man var på rätt väg redan när de beslutade, väl var det förra året, inför att vi ska ha en tunnare trupp med en spetsigare trupp. Jag tycker fortfarande det var någonting som HF skulle hållit fast vid. Och då kan man säga, ja men det är inte väldigt dumt när du själv säger att det är ett maratonlopp på allsvenskan. Ja, men jag tror ändå liksom de hade en strategi, de trodde på det. De hade spetsen som de verkligen hade behövt, till exempel offensiva spetsen. Med Bjarna, som jag vet att han fick ta mycket kritik och så, va? Men det var en allround forward. Han var kanske inte hade någon spetsegenskap, men han var bra på väldigt mycket. Och nyttig. Och så då Rasmus Jönsson. Jag lägger inga värderingar för det här till. Var kanske HF tvungna till att sälja när, vad som erbjuds. Men hade man haft en smart... Då går det inte liksom alltså att helt plötsligt ta in kvantitet. Som att stå där till... Jag menar, vi spelar inte amerikansk fotboll. Det är inte det att de behöver 40-50 man.
Nej, det lutar ju åt det. Det är precis det, vilken strategi har man. Ni ska veta att vi håller på och jobbar på att försöka ta reda på...
Ja.
På detta också, men det är ju lite svårt, vi vet ju inte vem man ska fråga. Men
ta spetsen, och sen så har du ju bevisligen från egna leden som de klarar av, är kanske inte 15-20 matcher, sådana som Sjöberg, Gigovic och så, men de kan gå in och göra jobbet om det skulle bli ett skadeläge, ett normalt skadeläge, säger jag. Så klarar de ju av det om man har den här, satsar på den här smala spets. Jag tror det är HS väg att gå.
Men nu står man här med
28-30 spelare.
Och vi står inför fullbordat faktum. Andreas Landgren borta. Ponera att Marcus Holgersson är borta också. Säg 3-4 matcher. Med befintlig trupp, då tänker jag inte på de 6. Hade man inte klarat av den då?
Jo, det tror jag. Om du hade tagit in, då hade du kunnat ta in spetsen också. Jag tror att jag kunnat titta på en annan hylla. Ja. Även om de inte är dyra, de här spelarna de tar in. I HFs fall blir det dyrt.
Kunday kan ersätta Landgren i en mix där. Gigovic kan ersätta Landgren i en mix där. Randrup naturlig.
Sjöberg har du.
Högerback, sen har du tatt, Sjöberg.
Tatt steg.
Precis. Vad säger du där, riktigt tyst?
Jag
skulle vilja ha istället liksom att satsa, och så har du då Farnold som du visste var på väg tillbaka, som skulle kunna ta Rasmus roll. Vad behöver du då? Jo, det behöver du en forward som gör målfitt. Det är jättedyrt, ja. Men det går ju också att hitta och handla, till exempel om du har då en organisation, scoutingverksamhet, och inte bara gå liksom... Ja, jag har några telefonnummer i min bok som jag, och folk jag litar på som kan tipsa om spelare. Men då hade det redan kunnat vara klart. Ta då liksom, tog Hammarby honom, men det var ett dåligt exempel. Vad heter han i Örgryta nu som Hammarby?
Ludvigsson.
Ja. Vi hade, det var Selmani snackades om i Varberg och så, va? Ja, det kanske till och med som om du hade haft den här strategin, gått en hylla högre upp och hittat en målskytt. För det hade de behövt. Mår gör det jättebra mot Göteborg, säger alla. Ja, jag håller med till det han ska göra. Han går på djupet, han trycker ner deras backlinje och sånt. Men Mår gör ju inte mål.
Nej, du hade ju kunnat, hade du kommit igenom och fått en annan målskytt och eller Gero,
ja,
så hade du kunnat ha Mår och alternera honom på en högerkant alternativt ja, för ett 4-4-2, men där fick man in en förstärkning i form av Tobias Mikkelsen.
Ja, och nu så som sagt var, om det är den här spåret de ska köra på nu, ja men fine, då säg det då liksom, alltså att nu kör vi på kvantitet här igen. För problemet är, blir ju att det kommer en ny säsong, nu tror jag HIF kommer klara sig kvar i Allsvenskan, sa jag förra gången också 2016, men okej, och gör man det så sitter man återigen med en stor trupp. Henrik Larsson kanske inte ska vara tränare och det kommer en ny tränare in som får det här i knäet. Truppen den 7 januari.
Som vanligt alltså?
Ja, som vanligt. Ja, men alltså, ja.
Jag vill se,
utan manöverutrymme kanske i januarifönstret.
Ja. Jag tänker också på rulliansen. Alltså, vi har väl Alexander Nilsson och samlevakten på lån med option. Ibrahim Banzé likadant, Tashrik Matthews, Tobias Mikkelsen, alla de kan ju försvinna, vilket kanske kan vara bra, men det blir också en jäkla rullians i truppen.
Liksom. Ja, precis.
Tio spelar ut, typ.
Ja. Men då kan man ju kanske gå över till den här som jag fortfarande tror på är vägen att gå för i HIFs fall. Titta på Göteborg som då har varit nerkört ordentligt och som då till slut tvingades välja någon slags väg. Mm. Och när, varje gång du gör det, det gjorde ju HIF också när de åkte ut, de tvingades välja väg. Och när PO hade och Chris hade rensat ut efter första året där 2017 så valde man en väg. Nu ska vi ha in spets. Vi kommer ta en risk här, gamla, med en mindre trupp. Men vi får lita på att våra egna, det vi har i klubben, kan gå in och göra jobbet om så behövs. Jag tror det är vägen går för HIF.
Jag tänkte på det i samband med Blåvitt-matchen. Det HIF gör nu, det är precis det Blåvitt gjorde för några år sedan när de lånade in typ Diego Calvo från Uruguay och han spelar en match. Och Kenneth Sohore från Fiorentina, han spelar fem matcher. Det var så i Blåvitt hela tiden för några år sedan.
Ja, men precis.
Nu har de hittat den här vägen.
I min krönika, du också i krönikan inför, precis att man...
Det är precis det HIF gör nu.
Man väljer, de valde väg för att de behövde göra detta nu, jag tror jag skrev det. HIF valde en annan väg trots att de behövde göra samma som Blåvitt.
HIFs problem är nu att de inte har någon sportchef, med all respekt för Andreas Granqvist. Han har själv nämligen sagt att han ska koncentrera sig på oss enbart spelare. Det gör han rätt i. Men då kvarstår faktum, HIF har ingen sportchef och det har man inte haft. Vilken klubb i Sverige har varit på den här nivån i modern tid under 2000-talet har varit utan sportchef i, vad är det nu, tredje säsongen? För man får ju ändå säga att Granen har gjort detta lite med vänster hand.
Jesper Jansson,
utifrån sin situation givetvis var ju tvungen att göra det.
Jesper Jansson slutar ju som sportchef och
sen kommer Henrik igen som manager.
Sviss tog över där.
Ja.
Anders Sviss Svensson, numera någon typ big kahuna i sportgruppen. Väl. Och sen tog Henrik Larsson över som manager. Sen 2016, i december 2016 har han inte haft någon sportchef. November, nej december är det han säger upp sig, va?
Jag menar, ja. vi har, behöver inte rallera, men alltså herregud, vi har ju klubbar i lägre ner i seriesystemet som har en sportchef.
Ja, jag har ju sagt det tidigare när vi har pratat att sportchef behöver man det egentligen. Men jag har ju förstått och lärt mig att ja, det behöver du. Alltså någon måste ju, den här strategin och röda linjen som de pratar om. Vem är det man vänder sig till? Alltså vem vi vänder oss till, det är ju det lilla.
Mm.
Men alltså inne i, vem är det som liksom pekar ut vägen och ser till att den där vägen, att man blir på den inslagna, att man har en trupp på 20 man och inte 28 och sen 18 och sen 30. Alltså, sådär precis.
Jag tror de måste ha, och även om nu Andreas Granqvist har blivit lovad den här tjänsten, så måste man ta in någon slags know-how framöver.
Kommer ni ihåg Jesper Jansson?
Om man nu han ska spela.
Kommer ni ihåg när Jesper Jansson slutade i HIF så var han inne på någon typ av Polia-variant Kommer du ihåg en typ av...
Ett svagt minne av det här.
En, så, idrotts, ja, välkommen till idrottspoolen. Jag känner att vi behöver en sportchef för att det håller på att gå fullständigt åt pipan.
Ja.
Alltså det kommer in någon som kan de här grejerna, kan administration, kan hela... Alltså det,
Det är en vild tanke.
Men tanken är kanske inte så dum. Jag vet inte om den är översättningsbar till realiteten. Men nu plockar in någon som, okej, vad betyder ett treårskontrakt? Vad gör vi här? Vilken klubb vill vi vara? Hela den biten.
Om vi ger den här människan, riskerar vi på den här positionen att städa undan en av våra stora talanger som vi har i U19. Alltså hela, alltså man har den överblicken, så att säga, vad heter det? Helikopter.
Precis.
Perspektivet.
Om vi tar Tobias Mikkelsen, om vi nu tar HF som ett exempel, kan vara rätt vettigt i och med att vi är HF-podden. Om vi tar Tobias Mikkelsen på ett korttidskontrakt, vad betyder det för
Filip Sjöberg?
Nej, inte ens Filip Sjöberg.
Nej, längre. Vad betyder det för, längre det.
Vad betyder det för U17-spelaren som spelar på Filip Sjöbergs kant och kanske nosar på ett U21-lag?
Mm. För U21-laget nu är ju Mansson, Mikkelsen, Boysen, de spelarna.
Ja. Precis. Så att det handlar om, och den här, om sportchefen måste ju veta, vad betyder det för, om vi ska titta på en spelare som väljer mellan Kalmar, Hässleholmare för att hitta något på, Kalmar, Malmö FF och HIF som är 17, 16. Jo, för detta kommer att hända, så att 2019 ser det ut så här. Då har vi Filip Sjöberg som går upp där. Då kommer nästa spelare, vilket gör att du kommer få mer spel till. Vi kanske lyfter upp det i ett U19-lag också.
Fine, då behöver vi inte ta en seniorspelare in på den positionen.
Precis.
Vi är klädda hela vägen ner.
Men HIF får kanske fundera att vi tar Tobias Mikkelsen på ett korttidskontrakt nu. Vad betyder det för en höger yttermittfältare i HFC 17?
Ja. Känslan är ju att de inte har tänkt så.
Det är din känsla, ja.
Det är min känsla.
Helikopterperspektiv. Varför säger jag helikopter? Det är för att det heter det, men det är det inte mer modernt att säga drönarperspektiv.
Drönarperspektiv.
Drönar, för då kan du sänka och liksom snabbare än en helikopter.
Drönarperspektiv. Det kommer nu, jag tror det
kommer att ersätta. Det kommer ett nytt. Fina ord också här, höll jag säga.
Jaha, det var ju många spelare in som inte fick spela mot IFK Göteborg, men det väntar en cupmatch mot Conny Karlssons Oskarshamn. Har han spelat där, va?
Ja, han har ju räddat kvar dem i division 1 och så. Men han är ju inte där nu.
Nej, men alltså, han är
ja,
från trakten.
Han är från där, ja. Det finns ju Nordvästskåning som spelar där.
Stojanovic Fredin.
Oliver,
just det.
Men han spelar inte så mycket, men han tillhör dem.
Mm.
Det går inte jättebra för dem ju. Oskarshamn var väl tippade högre upp, va?
Ja, de var ju favoriter i serien tillsammans med Ljungskile.
Det har gått helt snett.
Och kvalade ju mot Varberg till Superettan förra året och förlorade på sämre antal
gjorda bortamål. Men XHF-are där också, vad är det då, va?
William Kvist, tänker du. Mm.
Men nu är de nästjumbo division 1 södra. Stämmer, va?
Det betyder väl i alla fall att de är hyggliga spelare, att det inte är bara åker upp till Oskarshamn och gör 7-0 på dem, eller?
Oskarshamn är ju kvar en hel del spelare från förlaget sen, eller förra året.
Det måste finnas någon slags kvalitet om de har blivit favorittippade.
Ja, sen har du rört på William Kvist lämna under sommaren från Mjällby och det har tagit in många 24 timmars lån från Kalmar och sånt. Det har varit väldigt rörigt där. Och ny tränare, en engelsman och så.
Okej. Ja.
HF mötte dem i cupen 2017 också där uppe ju, debut för
Mattias Almeida i 85 minuten.
Just det, två mål av Timossi och HF vann med 3-1.
Herregud, det är ju en annan tid.
Ja, det är en annan tid. Per Hansson slog. Andreas Landgren spelade. Det var väl i princip de från dagens HF som var med där. Dagens HF som tyvärr inte kommer vara med mot Oskarshamn den här gången. Men vad jag har förstått när vi spelar in detta så har det inte kommit ut någon trupp. Men det kommer ju breda speltid för de som inte har spelat i Allsvenskan av nyförvärven. Och så var det även 6-7 U19-spelare med på träningen idag. Och Henrik Larsson menar på att det är jätteviktigt för HIF att spela i kuppen till våren. för, som förening, även om han inte, hans kontrakt går ut i november, sen vet vi inte vad som händer med honom. Och han menar på att de ska sätta ut ett ungt lag, ett relativt oprövat lag som ändå ska klara uppgiften. Så går snacket.
Ja, det, vi pratade mycket under försäsongen att HIF matchades mot lite sämre motstånd i det stora hela. Så att ett cupäventyr, om vi nu ska säga äventyr, jag vet inte vilket, om det är ett stort äventyr. Men det kan ju ge lite fina matcher och liksom tävlingssäsongen börjar tidigare. Så det är klart att det finns en stor vikt av det. Sen, man vill ju se typ Daniel Hafstensson och se vad han, om han är värvad till HIF, även om det är på sikt. Klart att han ska leverera mot ett division 1-lag. Gör han inte det, då kan man
jobba det.
Närmaste vägen till Europa. Ut i Europa.
Går vi Oskarshamn? Ja, det är en klassiker. Jajamän. Och nog så sann.
Jag tycker det är självklart att man ska satsa på cupen. Jag tror faktiskt med facit i hand i fjol att P.O. Ljung ångrar lite grann på det sättet de närmade sig matchen mot Eskilsminne. Det förstod jag i efterhand. Alltså,
ja, laguttagningen där, Eskilsminne kände nog när de fick starta eller annat. HF ger oss chansen.
Mm.
För mig är det självklart att HF ska satsa stenhårt på kupen. Liksom,
sen bankar ju PO in det hela våren också. Att är det, eller här försången, var det någon gång det var bra att vi inte var med i kupen, så var det nu i och med att vi sliter med skador och hela den biten. Men han hade nog väldigt gärna velat vara med också.
Ja, precis. För mig är det självklart att HF som en gammal kupplag ska satsa på kupen stenhårt. Och det är ju liksom ändå någon slags energiboost om man kan säga liksom, sen kan du liksom, sen är det alltid om if and buts. Alltså om man säger, jaha, om man går på näsan i Oskarshamn. Men jag tycker ändå kör, nu sa ni att det kommer vara ett yngre lag som ska klara av detta och sådana grejer. Jag tycker det är ändå liksom man ska spela med bästa laget tills du har säkrat den här segern. Mm. Och sen så kan du ge det. För mig är det en skitviktig tävlingsmatch för säkert Sverige. Men...
Mm. Sen har man match på söndag av Norrköping borta.
Två konstgräsmatcher på tre dagar.
Ja. Jag tänker på typ Armin Gigovic bör ju ligga väldigt nära en startplats mot Norrköping. Det kanske gör att han inte startar mot Oskarshamn, exempelvis.
Lär vara så. I målet finns inte Anders Lindegård, utan man åker upp med Alexander Nilsson och Ian Pettersson. Och mycket, Andreas Granqvist kommer inte vara med.
Nu har man gjort det här valet. Ja. Det, jag tycker ändå signalerna någonstans måste man sända ändå trots allt ut signaler som hjälper till att bygga någon slags vinnarkultur. Vi ska vinna allt vi ställer upp i. Det är möjligt att man med de här signalerna sänder ut det här. Jag lägger ingen värdering i det heller. Men jag tycker att grundpremissen alltid, även om du möter Oskarshamn borta en dålig onsdag i augusti. Vad blev det, torsdag? Så tycker jag det är självklart för mig att man ska åka upp med en så stark trupp som det bara går. Jag tycker det alltså, men det är möjligt, som sagt var, jag är ju inte med i den dagliga verksamheten där uppe.
Men, men pallar de då med det här som vi har pratat om?
Nej, det kanske det, jag kan köpa lite grann i med det här läget de befinner sig i, framförallt också. Hade man haft 6-7 poäng till, då hade jag kanske liksom, i det här fallet kanske jag lite grann, jag backar nog lite grann, men jag tycker ändå alltså att ställa de absolut bästa spelarna åt sidan, ska de inte med upp i alla fall?
Men jag tänker också
jag tänker fel.
Individerna här, Granqvist och Lindegård. Lindegård kom ju hur ringrostig som helst och har spelat nu. Han är målvakt, men han kanske behöver vila, och Granqvist vet vi ju liksom, det är nog bättre att spela konstgräsmatchen på söndag, så de... I just de två fallen kan man väl köpa det.
Sen, det är skönt att vi inte är eniga. Ja, det tycker jag faktiskt är skönt.
Sen ibland vissa klubbar som Malmö FF brukar de ta med Marcus Rosenberg på bänken ändå om det skulle krisa.
Lite så jag
sen är detta en målvakt och en mittback.
Så ja, att, ja. Går in och löser uppgiften. Sen har ju HF inte någon sån som kan komma in från bänken.
Nej, man har
ju
inte två jämstarka elvor.
Nej, och du har ju inte en Marcus Rosenberg som säger, oj, nu är det lite knapert här mot Lemunda friska viljor liksom, eller något sånt. Så stoppar du in honom, publiken jublar och så, bom, så är det färdigt, så åker vi hem igen. Ja, jag vacklar.
Nu var Malmö ett dåligt exempel eftersom de inte vunnit på kupa på vad jag inte hör längre.
Sen Andreas Langen föddes 1989 och Berlinmuren stod.
Nej, men det är i sak det är själva liksom det här med att man tycker... Jag
det var ett synnerligen dåligt exempel.
Men jag tycker Eskils minne där, som sagt, HF, förhoppningsvis lärde man sig en läxa där. Kuppen är viktig. Och jag märkte så när försäsongsmatcherna kom här nu, så mycket de fick pussla med andra lag som också hade åkt ur. Vi får se till att få träningsmatcher mot dem. Här är man garanterad 3 tävlingsmatcher.
Och det är ju fantastiskt att åka, sätta sig på tåget och åka upp till Örebro och se en rekorderlig insats mot BK Forward istället för att stå och se Lyngby är det väl alltid va?
Men nu fick vi cupmatcher här ändå i Helsingborg. Men alltså, jag tycker det man ska ta alla tävlingsmatcher ska man ta seriöst. Det tycker jag. Och det gör man. Det är inte så att HF inte gör det i detta fallet. Tolkar man missförstår man inte nu här. Jag tycker ändå som sagt att de bästa spelarna åtminstone är med på bänken.
Sen 6-7-19 spelarna och 28 man i truppen. Det är,
Man hade ju velat se den träningen. Hur många var de? Låter som ett Parmalag alltså.
Idag?
40 man,
ja. Ja, men idag så var ju typ alla som spelade mot IFK Göteborg var i princip inte med.
Det var inte det?
Okay. Nej, men jag hann inte se någonting på träningen. Jag gick upp i god tid för att se träningen, men sen...
Det hände lite grejer.
Sen hände det lite. Sen la ju Per Hansson handskarna på hyllan mitt i alltihopa. Så no offense, U19-spelare, Haftainsson och sånt. Men jag valde Per Hansson-spåret. Så... Jaha, har vi en sista punkt, cupminnen?
Oj, du får börja Persson.
Ska jag börja som är yngst och inte har något minne?
Du får ta vilken cup du får, World Cup om nej men...
men det är väl när de vann cupen någon gång. Jag har inget så speciellt minne. Jag tänker på fiaskon mot Eskils minne, men det är väl inte så kul att snacka om det.
Nej, men drar du ner stämningen nu när vi ändå hämtar upp det från Hansson och Langren?
Jag har klurat lite grann och jag måste nog ta den här straffläggningen mot ÖIS 98 när Sven Andersson i princip, det är väldigt sällan han håller nollan i straffläggningen. Det är rätt, på den tiden tror jag man spelade i 2 matcher. Jag kommer inte ihåg vad den slutade matcherna, men jag kommer ihåg straffläggningen som
1-1 tror jag.
Ja, kanske det gjorde, så gick det till straffläggning och han Sven Andersson tar de första 2 straffarna och sen tror jag att eller så tar han första och sen bränner de andra och sen tar han den tredje. Jag kommer ihåg att han tar 2 av 3 och HF sätter sina 3. Så redan efter 3 straffar är den här cupfinalen avgjord, straffläggningen. Det är fantastiskt.
Snacka och då trodde de redan att matchen skulle vara avgjord när... Vad är det, Stavrum gör ett offside-mål och kastar upp sin tröja och får begära tillbaka den från fansen.
Och 1 år senare tar han med sig den här förmågan Sven Andersson till San Siro också. Så att, på tal om kuppor och kupphjältar.
Ja, det är fint. Ja, den är bra. Jag tar med mig alla de här svenska kuppens första omgång. När det kan vara i Höllviken. När de sådär mellan...
Har de varit där?
Höllviken.
Ja, där var jag också. Ja.
Alvaro gjorde mål va? Ja. Santos gjorde mål till mig.
Och har är det tränare?
Där stod ett gäng Höllviken tifosis i 11-årsåldern på ett traktorsläp. Och höll låda. Och det var så, de hade ju sådär Hannover veckan efter. Eller någonting.
Ja, exakt. Ja.
Men hade de missat Europa och var på väg, så det var just det här att ska du prioritera Hannover där du nästan är ute, för det nu var just den, eller ska du prioritera Höllviken, för Höllviken var egentligen en viktigare match i det långa loppet. Och sen de här, när man ser Lundby tror jag de mötte, slår de med, först börjar de latcha det andra laget, för det med spelar division 4 eller 3 eller sånt, De börjar fredigt som tusan och det klackas hit och dit och de ska mopsa upp sig mot Mattias Lindström och de här inom citationstecken stjärnorna. Och så får de leka av sig, sen springer de in på tandköttet, sen vinner HF med 8-1 och så luktar det grillat och Glenn Hussein är spiker och så går solen ner lite vackert. Och det är så folkhemmigt så det är fint. Det är de kuppminnena jag tar med mig. Kanske får ett nytt mot Oskarshamn dit jag reser imorgon, så får vi se var vägen tar oss därifrån. Ska vi stänga denna lite tråkiga HF-podd på den här gången?
Det gör vi.
Tack.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.